Välkommen till musikrådet.
Nummer 15, musikrådet har kommit fram till sin 15:e episod. Jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricky Holmqvist ska snacka om musik ännu en gång. Och jag ställer väl frågan som jag alltid brukar ställa. Vad har du lyssnat på senaste veckan?
Oj, innan jag avslöjar mina lyssningar så det kom ett meddelande.
Yes, du är ju den stora mailmottagaren här. Så att,
Ja, och jag älskar ju när ni hör av er till oss med feedback eller saker vi ska prata om eller annat. Nu kom det ett meddelande där någon hade reflekterat lite över förra veckans program. När vi pratade om skivor och sådär. Och då står det kort och gott så här. När Micke sa att han hade slängt 4000 skivor så dog jag lite.
5000.
Åh herregud, 5000. Och jag erkänner att jag reflekterade inte riktigt över det då när vi pratade. Men ja, jag dör nog fan lite jag med. Ja, det är jäkla massa skivor där.
Det var platsbrist vid flytt kan man säga.
Ja, jag kan tänka mig att det var så. Men ja, som sagt, så tack för att ni feedbackar oss.
Men, ja, jag kan förstå. Aldrig... Det satt långt inne ska man väl säga innan jag gjorde det. Men det var lite så här, man fick ju liksom välja, ska jag hyra något jävla förråd för 1000 spänn i månaden för det här och ställa undan dem? Eller ska jag skeppa dem? För det var ju sånt som jag aldrig kommer lyssna på igen, tänkte jag.
Nej.
Och i det här sammanhanget så packade jag en väldigt omsorgsfull annan låda med kanske 500-600 skivor i. Såna här, de här kan jag, oavsett om jag kommer lyssna på dem någon gång till i hela livet eller inte, så kan jag inte göra mig av med dem.
Såna här, ja, men det
som
bra.
Ligger lite varmare om hjärtat, så de har jag faktiskt behållit.
Ja, men det är bra. Det är bra. Då är det okej. Då är det ursäktat. Ja. Frågan var ju, vad har jag lyssnat på den här veckan?
Och har du lyssnat på CD framförallt?
Det har jag inte gjort, jag har inte lyssnat på CD. Men däremot, Stenungsunds Tom Petty.
Heter Viktor Olsson.
Viktor Olsson har ju, alltså ursäkta om jag blir tjatig. Men han har ju släppt en singel igen nu, vid namn Evergreen.
Jag kan säga så här, Viktor Olsson får ju sluta släppa singlar och släppa ett album istället så att du kan samla ihop din lyssning.
Ja, men precis. Och det är ju på väg. Nu i höst så kommer det en platta. Men som sagt, det senaste smakprovet här, Evergreen. Alltså det är ju... Han överträffar ju sig själv hela tiden. Det är ju det som är så häftigt. Och det är därför jag väljer att lyfta här nu. För att man tycker att som förra singlarna... Ja, men det här är, fan, det här är bra. Det här, jag gillar det här. Och så kommer nästa singel så här... Oh shit, fan, det här är ju bra.
Och senaste singeln var den här med Maria Andersson från Sahara Hot Nights.
Ja, men precis.
Alltså den som kom innan den här som du ska prata om.
Ja, ja men exakt. Och så kommer den här och så blir man så där knockad igen. Och jag tycker att det är fantastiskt att en artist kan på något sätt utvecklas så. Oavsett om det är Viktor eller någon annan. Jag tycker det är skithäftigt. Och hans förmåga att skriva texter är ju så här som att Vissa textförfattare är ju, man gillar det på något sätt. Så det här tycker jag är bra. Och så finns det andra som man blir nästan förbannad. Man blir så avundsjuk för att, jaha, men fan, så där ska man inte kunna skriva. Och lite där är Viktor, den förmågan att klä musiken i ord.
Han slår an en nerv hos senior Holmqvist på något sätt.
Ja, men så lite det, så är
precis
det.
Din weak spot träffar den.
Ja, men det är lite så. Och så tycker man att, men... Jag som själv håller på och skriver och allt blir ju bara till slut att nej, men varför ska jag hålla på och skriva? Jag kommer aldrig nå dit. Och det, ja, men det är häftigt. Jag gillar det otroligt mycket. Och den här låten Evergreen är ju... Jag skulle ranka den väldigt högt i Viktors biografi. Den är jättebra.
Men liksom, och, om du rent krasst ser på det när du säger så här som du gör, är det egentligen hans penna eller hans musikaliska uttryck som gör det för dig? För nu kommer ju du säga den här klassiska klyschan, det är när de gifter sig med varandra som det blir så bra så här. Men om du måste välja, om du måste ta fram liksom den här slipade kockkniven och dela på dem, Är det pennan eller är det musiken som är liksom det där riktiga essensen av allt?
Jag förstår du menar. Det är ju framförallt texterna då som gör att jag lyssnar, att jag stannar upp så att säga. Så det är de texterna som är inkörsporten i det här själva lyssnandet som blir med musiken. Men sen är det ju också, hade inte musiken tilltalat mig så hade det ju bara varit, det hade ju inte alls varit lika bra då på något sätt.
Nej, det är klart.
Så det är ju, ja, det är det tråkiga svaret att det är kombinationen av vackra ord med en väldigt, väldigt välklädd melodi. Som gör det. Det blir helheten, hela paketet. Men samtidigt, ja, det är texterna som står ut.
Mm.
Och jag tycker att den pennan är, jag kanske inte ska säga en av de finaste, men den är ju absolut där uppe i toppen med alla våra Lemarks och Winnerbäcks och allt vad de nu heter. Så ja.
De här som får vardagligt banala att framstå som något fantastiskt.
Ja, men exakt så. Exakt så. Hur en vardag kan bli klädd i guld på något sätt.
Mm.
Så nej, jag tycker det är en otroligt fin förmåga. Och det är några få artister i det här landet som besitter den egenskapen. Och kunna klä så banala saker som du säger i så vackra ting. Du vet, så man ser de här bilderna framför sig.
Det är ingen dålig hyllning det här, känner jag. Vilken start på avsnittet.
Ja, hyllas det som hyllas bör.
Absolut.
Från Viktor Olsson så hoppar vi raskt vidare till ett band som jag pratade om när vi pratade om det stora cover-avsnittet.
Okej.
Okay. Priest.
Mm. Electro-Priest då, med kopplingen till Ghost.
Ja, precis. Det var någon avhoppare där som startade Priest.
Då har vi ringat in dem. Bra.
Då har vi gjort det. Nej, deras platta, jag tror det är en debut faktiskt. New Flesh från 2017.
Uh-huh.
Små låtar som brukar dyka upp på sån här Daily Mix och lite sånt. Så nu gick jag in och betade av den där skivan igen, New Flesh. Och den är ju satan så bra den är. Den är alltså kolsvart, men på något sätt ändå så här medryckande, dansant. Ja, skitsnygg platta tycker jag. Jag gillar den väldigt, väldigt mycket.
Som helhet då? Liksom. Det är inte bara de här russinen man kan plocka ur albumkakan? Liksom.
Helheten är ju väldigt bra, men russina är ju på något sätt marinerade i whisky.
Det låter farligt.
Det är farligt. Nej, men russina, just russina som står ut lite extra är ju magnifika på något sätt.
Ja.
Fast ändå så är helheten väldigt, väldigt bra. Så det är några låtar, bland annat då The Pit, öppningsspåret, som är mardrömsvacker.
Mardrömsvacker, det var ju också ett vackert ord.
Ja. Nej, men den är liksom mörk men ändå så snygg på något sätt. Ja. Man tänker sig mörk musik kan ju annars vara lite olycksbådande.
Ja, verkligen lite hotfull så liksom.
Ja, men precis. Men den här är bara, den är bara snygg. Och så finns det en låt som heter History in Black som är sjukt snygg också. Lite lugnare men ändå fortfarande med det här tunga, malande elektro, den här basen som ligger och bara maler i bakgrunden. Är sjukt snyggt. Sjukt snyggt. Så vykortsvacker musik och mardrömsvacker musik har jag lyssnat på den här veckan.
Tjusigt.
Ja, men jag tror det funkar i mina öron. Så från de här kontrasterna så hoppar vi raskt över till Micke Mjörnbergs lyssning.
Jo, jag har lyssnat på ett gigantiskt band som siktar mot arenorna, som släppte ny platta nu i veckan som gick. Och då pratar vi ju naturligtvis om Las Vegas främsta kristna farbärare i The Killers.
Killers, ja, just det, de släppte nytt.
Imploding the Mirage heter plattan som de släppte. Och anledningen till att jag började lyssna på den här egentligen är att den fick en sån dyngsågning i Gaffa. Det var en riktig sån här, det här är sämst i världen, ta heder och ära av alla.
Oj, en sån.
Och då blir man ju intresserad och vill lyssna.
Såklart.
För att det är ju, det är så det är. Och det är klart att den här skivan inte alls är så som det stod i den här recensionen då. Det här är ju en typisk 3 av 5 skiva skulle jag säga.
Okej,
The Killers träffar inte de här riktigt höga topparna som de har gjort när de har varit som bäst. Men det är ju inte dåligt. Det är liksom arena, pop, bra hantverk. Så har de en singel där som heter Dying Breed som är riktigt bra. Jag gillar ju Brandon Flowers röst ganska mycket. Så att jag tyckte det var lite trivsamt sådär. Men hela det här har ju fått mig att tänka lite kring det här med recensionsbiten och sådär. För att hela den här texten kändes ju bara som att ja, men det är ett amerikanskt stort band. De här kan jag slå på utan att jag riskerar att såra någon eller att det riskerar att komma tillbaka på mig som skrivent. Känns som, då kan jag göra den här för att få uppmärksamhet, för att det ska synas. För att det är ju så det blir oftast.
Som en del gör.
Ja, men det är ju verkligen så att den här typen av recension är ju så väldigt mycket mer värd, både för bandet tror jag och för läsarna, än vad en vanlig 3-5 recension är. Tror du inte det?
Ja, det är ganska intetsägande.
Ja, men just det här att den här skivan är inte så bra, men jag vill inte skriva ner det här bandet, så att jag ger dem en 3-5 och så är det lite ljummet sådär. Jag tror att bandet ofta hade absolut fått mer ut av en riktig jävla stekpanna i skallen och kapade fotleder. För att
det tror jag definitivt.
Då är det fler som kollar upp, och många som kollar upp kanske också finner att det är rätt bra.
Jo, men jag tror ju att kontentan av det kan ju bli lite som det blev för dig nu, att jaha, det här verkar intressant, nu ska jag lyssna på den.
Ja, exakt.
Och jag menar, all reklam är väl bra reklam.
Ja, men så är det.
Förutom mellanmjölks, alltså ljummen.
Ja, jag är ju rätt tveksam till att jag hade säkert lyssnat på skivan, men jag hade ju kanske inte skyndat mig till den om det inte hade varit för den där toksågningen.
Nej, men precis, nej, absolut, det tror jag inte heller.
Så ja, men den har fått snurra några varv. Den var helt okej liksom, så att, alltså, det är bra bakgrundssoundtrack när man går hemma och diskar liksom.
Ja, för jag läste, jag tror det var i Aftonbladet jag läste, att det stod verkligen att de siktar mot arenorna med det här soundet.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Fick du den känslan också?
Ja, men lite grann sådär. Men det har väl Killers alltid gjort. Killers har ju aldrig varit de små gesternas band eller ett lågmält gäng herrar liksom.
Nej, fan, jag kommer ihåg den första med Mr. Brightside och de där låtarna. Det är ju verkligen arenalåtar. Och det var väl typ från deras debut eller något sånt.
Ja, det står till och med i den här recensionen att Mr. Brightside är den enda bra låt de någonsin har skrivit typ.
Oj, okej.
Det håller man ju inte med om.
Nej, kanske en bra låt till. Nej, de är väl helt okej.
Ja, helt okej band, absolut. Sen har jag också lyssnat på ett svenskt band som heter Second Sun, som släppte en singel som heter Hatare ändå. Jag vet inte, de kallar det för protestrock, men det är någon sorts folkrock kanske, eller något.
Okay.
Och det är ju superfestligt. Det är så här ystert jävla gitarrspel.
Snyggt.
Och klämmigt och träffsäkert utan att det slår över och blir så här plojigt. En låt om att ständigt behöva tycka någonting liksom. Det är liksom ett band, jag tror att sångaren och frontmannen där har varit med i Tribulation men hoppat av eller något sånt där. Jag lyssnar lite tillbaka i deras diskografi också. Det är verkligen det här utmärkande, ystert klämmiga gitarrspelet och lite träffande, tokroliga texter sådär. Men jag tyckte att just den här singeln var fantastiskt rolig.
Ja.
Och bra. En typisk sån som jag lägger in i en playlist. Bra låtar från 2020.
En sån playlist som alla borde skaffa sig.
Ja, det är det första man gör på nyårsdagen ju.
Nyårsdagen, ja.
Och utöver den så har jag också på det svenska temat fick mail om ett band som heter Division 7. Jag har följt dem på Instagram ganska länge. Älskar framförallt bandnamnet. Division 7.
Ja, det är liksom, de siktar inte så högt.
Ja, men det är ju klockrent liksom. Ja, men är det en fotbollsreferens eller är det en militärreferens liksom? Det vet man inte.
Ja, precis. Det vet man inte.
Men nu släppte de i alla fall en låt som heter Strandpromenaden. Som var, jag är inte helt frälst i bandets hela sådär alltid, men det här var en rätt skön bit liksom. Och det som jag tycker är bra med bandet är att jag kan liksom inte sätta fingret på dem. Ena dagen så tycker jag att fan, det här låter ju som Jakob Hellman och Pontus Amerikanerna i någon sorts skränig indie-kostym liksom.
Oj, det låter ju väldigt lockande.
Och någon annan dag så lutar det mer åt att det är liksom den här punkgenren som kanske var större för några år sedan där, om du tänker dig Tysta Marie till exempel, ett av banden. Det här är ganska likt Tysta Marie fast utan punkdriv.
Okej.
Okay. Att det är mer ett indie-rock fast i samma lite sådär gäll svensk sång.
Ja, just det.
Så att det är ju intressant. på det sättet. Ja. Jag kan inte bestämma mig för om jag gillar bandet eller inte, men Strandpromenaden låten var, den var riktigt bra.
Mm. Vi gillar bandnamnet i alla fall.
Ja, ja, absolut. Det är MVG på det.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men om vi släpper veckans lyssningar så finns det någonting som jag skulle vilja plocka upp lite här. Jag såg en artist som hette Sara Jasmin som, för att fortsätta prata om Gaffa, så har ju de någonting som heter Swisha bandet. Eller har haft lite streamade konserter här i, ja, sen corona började i stort sett.
Mm. Och, ja, de var ganska tidiga med det där.
Ja, och då nyligen nu då, så var det ju den här Sara Jasmin som spelade livestreaming, och hon la ut ett Instagram inlägg där hon berättade att det var 13 000 streams på den här spelningen, och folk kunde då swisha in och stödja, och det resulterade i att det blev 7 öre per stream i intäkt, det vill säga inte en jävel swishade i stort sett. Och så var det ett ganska ledset inlägg om att det här håller inte liksom, att är inte, om inte publiken är beredd att swisha eller betala någonting, så går det inte att bedriva konst eller musik eller så på någon särskilt hög nivå, om man inte är någon av de här stora dinosaurerna som redan etablerade.
Ja, ja, precis.
Det här inlägget har de plockat bort sen, såg jag. Jag vet inte om det blev för mycket eller om det blev påtryckningar för det eller någonting, men det var i alla fall så det var. Och det får man ju att tänka lite på liksom, är det så? Är konserttittare eller är konsertpublik kanske snarare sådana snåla jävlar när det gäller de här streamsen?
Ja, det där är ju alltså superintressant. Överlag, mitt korta svar blir ja. Det tror jag att man är som musikälskare. Jag tänker på Spotify till exempel. Ja. Jag betalar 99 kronor i månaden för ett premiumkonto och allt jag får för det.
Ja.
Jag får all världens musik serverad för 99 kronor i månaden.
Fast
det är ju helt underbart.
Ja,
men sen så tänker
det är
jag,
det är ju ingen tvek om att du ska betala.
Oh, nej.
Det är inte så att du tänker så här, jag sparar den här 99 spännen och så går jag och laddar ner istället. Liksom.
Nej. Det är det ju inte. Men sen samtidigt så tänker jag så här, när jag läste det här, när du och jag började plocka upp den här tråden om den här artisten, då tänkte jag så här, men fan, vilka artister skulle jag själv tänka mig att swisha till? Alltså så. Mm. Och det är egentligen inte så många.
Fast gör man inte det liksom lite av god ton om man sätter sig och tittar på en stream? Liksom.
Jo, men jag
har inte kollat så mycket nu över sommaren för att så mycket annat, men i våras men vi satt och kollade på lite streams som man drog iväg liksom.
Jo, men jag kommer ihåg när vi såg
den här, men det är i alla fall lite grann.
Liksom. Exakt. Vi såg ju den här Jonossi-spelningen båda två.
Ja, och Hästpojken där.
Och Hästpojken också. Ja. Ja. Jo, men det, alltså, för att återgå till din fråga, jag tror att musik alltså är generellt snåla. Man vill ha så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt. Och jag tror inte man tänker riktigt på artisterna så.
Ja, men det blir lite det här, jag kan ju synd. Se det här gratis, då är det ju gratis.
Ja, exakt. Så är det.
Varför ska jag betala för någonting när jag inte behöver?
Ja.
Och det kanske slår hårdare mot lite mindre etablerade artister, även om det kanske är de som behöver pengarna mest.
Ja, men det är lättare
att swisha en hundring till Jonossi än till Sara Jasmin kanske.
Ja, ja, absolut. Och just som du säger, det är ju tyvärr de som behöver det mest som drabbas hårdast. Men ja, alltså, jag vet inte hur man ska komma omkring det här. Det är ju i så fall om man, för det finns ju de som också gör att man köper biljetter till de här livestreamade.
Mm. Jag menar om det här sker, jag vet inte alls hur intäkterna har varit på andra streams, men om det är generellt så att det är så lite per stream som man får in via Swish, då är det ju mer lönsamt att kanske ha 40 betalande på en stream än att ha 13 000 och sen låta dem swisha.
Ja. Ja, man kanske sätter lite för stort förtroende till sina fans, till sina lyssnare. Och hoppas att de ska swisha och tänker att men nu har jag en spelning på fredag och då kommer pengarna att rulla in. Och sen så är det 7 öre per Alltså det är ju ohållbart. Så jag förstår ju hennes frustration med.
Ja, men det går ju inte att hålla på då. Det är ju inte, det kommer ju urvattna antalet, i alla fall professionella streams, skulle jag tro.
Ja.
Om det inte kommer in pengar tillbaka, för då finns det ju ingen anledning att göra dem.
Nej, och samtidigt så vill man ju som tittare eller lyssnare ha så professionell produktion som möjligt också.
Ja, du vill inte ha någon som perfekt. Har hängt upp sin iPhone i replokalen liksom.
Nej,
jag hör bara cymbal och bastrumma liksom.
Nej, men precis, men det kanske är dit man kommer sen när folk inte vill betala, utan du vill ju ha de här, men som det var med spelningarna från KB i Malmö och allt det här som är superproffsigt, ja. Med kanonbra ljud och ljus och hela den biten. Men alltså, en sån produktion måste ju kosta åtskilliga tusenlappar.
Ja, garanterat.
Och visst, det var ju inte vilka band som helst som spelade på KB, så de betalar ju säkert mycket ur egen ficka.
Men
eller de har väl bolag i ryggen kanske.
Ja, men ändå, det kan ju komma att påverka hela streaming-grejen ganska mycket då. Om corona nu fortsätter och man bara kommer... Fast det kanske går åt det hållet nu när de kanske får släppa in lite sittande publik här och var på lite spelställen och ha kanske några procent av lokalens... kapacitet.
Ja.
Kanske det blir mer streams och sålda streams då. Du kan köpa en biljett och sitta hemma. Och det kanske är den vägen man ska gå då. Då kanske det blir så att gemene man tittar på färre konserter, men i alla fall betalar för sig för dem som de ser.
Ja. Jo, men så kommer det ju säkert att bli. Men jag tänker på om man nu får släppa in 50 pers. Hur påverkas själva helheten av det?
Positivt.
Jag tänker på biljettpriserna. Om du ska arrangera en konsert, om du som konsertarrangör, om du ska ha dina ljud- och ljusfolk som ska jobba och du ska betala bandet och du måste ha x antal 100 sålda biljetter för att i alla fall gå plus minus noll.
Ja.
Så det är den matematiken också man får räkna in, att kommer biljettpriserna att höjas för att de bara får ta in 50 pers? Kommer det, alltså, ja.
Du kanske hamnade i den här också där du såg att det var någon idrottsförening som till träningsmatchen nu auktionerade ut biljetterna. Alltså vi har 50 biljetter, vi kör en auktion på dem. Den som budar mest får dem liksom.
Ja, just det. Ja, det är ju en väg att gå. Sen är det ju alltså, om med idrott eller med musik eller vad det nu är, det är ju det, tyvärr blir det ju så, det ska ju vara något för alla.
Ja, och förmodligen det är det som allra viktigast fel. För dem som inte har råd att lägga stora buntar på bordet för att få en biljett.
Definitivt, så är det ju absolut, och det är ju, tyvärr är det väl lite som artisterna, det är de som behöver det mest som drabbas hårdast.
Ja, jag menar, du exkluderar en hel ungdomspublik liksom egentligen.
Ja, definitivt, det gör man ju. Och det är ju, man kanske tappar massa framtida storstjärnor på vägen. Tjejer och killar som alltså, går på konserter varje vecka. Så det är jättesynd. Den här jävla pandemin har ju slagit alltså, något fruktansvärt. Det är ju nu först egentligen, om jag ska vara helt ärlig, som jag börjar fatta vidden av det.
Ja. Det var alltså, inte bara lite inställda konserter över sommaren liksom.
Nej, men precis, och jag vet, vi pratade ju innan om fan inga festivaler och allt, men alltså, nu är det ju helt sjukt, och hur många spelställen vi tappar, hur många artister vi tappar, och så fotbollslag och idrottslag generellt som kanske inte ens överlever det här.
Ja.
Så, ja, det är fruktansvärt.
Ja, det är sorgligt.
Och det är ändå bara i Sverige som vi berör, men det ser ju ut så här över hela världen.
Ja.
Och det är fruktansvärt. Men i alla fall det här med streaming, ja. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. Men det gäller bara att hitta ett sätt där alla på något sätt kan tjäna pengar. Nu säger inte jag att man ska tjäna mycket pengar. För det tror jag aldrig att man kan att man kan nå dit. Men alla i alla fall känner att men det är fan värt att stå här.
Ja. Ett sätt att få konsertpubliken att sluta vara snåla jävlar helt enkelt.
Ja,
på något sätt.
Jag vet, ja, precis. Men det är också svårt. Det är jättesvårt.
Du, jag lyssnade på Hemma hos Drage här i veckan också. Mycket trevlig podcast där musikjournalisten Fredrik Drage tar emot gäster. Och han hade då Anders Fredén från In Flames på besök. Och de pratade en hel del om synt. Att Anders Fridén samlar på syntar. Och att han gillade Depeche Mode. Och sådär. Och det är ju ganska långt ifrån Melodeath-bandet som han sjunger i.
Ja, det är det
och
ju,
Fredrik Strage sa till och med det här i den här podden att du borde starta ett syntband som sidoprojekt. Och då tänkte jag, aha, det där är ju faktiskt ett väldigt intressant ämne. Kanske inte just ett syntprojekt från Anders Fridén, men just det här att ta en artist som är väldigt förknippad med en genre och låta den här artisten göra en helt annan genre. För det händer ju inte så ofta. Man skulle kunna säga att Så mycket bättre faktiskt är inne och tallar på det där. För att de där är det ju ganska mycket genreöverskridande. Men det är väldigt få artister som liksom byter genre, som är bra i en genre och så byter och gör någon annan. Även om det skulle kunna vara väldigt spännande. Ett exempel som jag kommer på är Kitok, som ju hade någon sorts poprock karriär under namnet Magnus Ekelund. Och Magnus Ekelund och Stålet hette det väl ett tag också.
Som sen, fantastiskt bra popmusik.
Ja, jättebra. Han hade massa bra låtar. Som sen helt plötsligt bara ömsade skinn och blev en hiphopartist. Och var precis lika bra inom det. Även om det var ett ganska stort kliv.
Väldigt bra exempel.
Så jag tänkte så här att vi kanske kan dra upp några exempel på artister som vi tycker om, eller på något sätt sådär, som vi gärna skulle se ta sig an en helt annan genre.
Ja. Ja. Det, du skrev ju till mig för några dagar sedan. Jag älskar ju sånt här. Det här är ju det absolut roligaste jag vet.
Tänkte, jag misstänkte nästan att du skulle börja dregla.
Ja, jag gjorde det. Jag tycker det var fantastiskt roligt. Och det är så rånördigt. Och jag älskar det här. Det är så jäkla kul. Men innan jag går vidare, vad svarade Anders Fridén på det här med solo eller sidoprojekt?
Ja, han muttrade sådär Anders Fridénskt någonting om att det finns väldigt mycket musik på hårddiskar som ligger där hemma.
Okej. Okay. Så kanske någon gång då?
Ja, man kan ju hoppas.
Ja, alltså, som sagt, jag älskade när du kom med det här förslaget och direkt så började hjärnan spinna loss. Och den första artisten som jag kom att tänka på, det var ju Joakim Tåström.
Jag var inne och snuddade lite där också i mina tankebanor, men jag valde att stryka honom i slutändan.
Ja, för jag tänker ändå, om man ser till hela hans karriär så har ju han ändå gjort väldigt mycket olika saker.
Ja, det kan man ju säga.
Ja, om man ser till att han började med punk, med Ebba då, och sen blev det ju Imperiet som är lite mer pop, och så synt-pop, kanske lite mer synt-pop, ja precis. Och så blev det väl solo som är lite rockigt, poppigt så, och sen det här Peace, Love and Pitbulls som är
obegripligt.
Obeskrivlig industrimetalldist.
Alltså, så jävla dåligt där.
Ja, och sen tillbaks till det här lite mer rak rock, och nu är det väl lite mer nedstämd mollrock kanske.
Ja, bra sammanfattning.
Ja, det är en sammanfattning av Joakim Tåströms karriär. Men då tänker jag
70% är briljant och så har vi det där i mitten som.
Ja, precis. Men det är när han byter genre igen nu som genombrottet på riktigt kommer.
Okej.
Alltså jag tänkte lite så här, som du sa, annan genre, och tänkte jag så här, vilken artist skulle jag vilja att de bytte med? Ja. Förstår du vad jag tänker?
Ja.
Så jag skulle vilja att Joakim Tåström bytte genre med Rain.
Ja, alltså Body Change som släppte platta nu i veckan också för övrigt.
Ja, jag skulle vilja att Joakim Tåström ger sig in i det här industri-rave ljudet. Ja. Lite som Peace, Love and Pitbulls, men med syntar.
Ja, men jag tänker att den ligger ju ändå ganska nära hans det är inte som att han skulle spela in en drängarna skiva liksom. Det är inget superkliv.
Nej, det är sant. Eurodisco. Nej, men jag tror att bara helt elektroniskt, pumpande bas, distad sång. Ja, jag tror det skulle kunna bli så jävla bra. Jag tror att det är genombrottet han behöver. Och ge sig in i body music.
Ja, men det låter ju ändå spännande.
Med lite så här riktigt, riktigt pumpande, stenhård pumpande bas.
Alltså det känns ju lite som att han måste skriva mer fåordiga texter då.
Ja, precis. Istället för att sjunga så kommer det bara vara sån här mantran som man upprepar.
Ja, det blir inget hon drack sangria och jag drack någonting annat.
Nej. Nej, utan de kommer bara säga så här, sangria kommer ligga som ett, ja exakt, ligga som ett mantra bara. Ja. Jag tror, ja, det tror jag på. Tåström ger sig in i industri-rave-genren.
Ja, ja men det, den köper jag.
Jag tror inte Tåström gör det, men ja.
Nej, men han köper nog inte så mycket överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
Får jag kasta in en annan märklig man i den här ekvationen då?
Självklart.
En annan herre som vi också har haft uppe i tidigare avsnitt och pratat om. Vi var väl inne och snuddade på det i 13 avsnittet med hans band The Perfect Circle. Vi har väl nämnt Tool också, tror jag. Men alltså Maynard James Keenan.
Som oj, vilken röst.
Har en helt fantastisk röst och en alldeles egen röst också. Och ja, en gigantisk integritet också. För att det är väl lite av hans svaghet, tänker jag, att han är inblandad i många olika projekt, men allt han stoppar in sina fingrar i och sin röst i har ju någon form av lite udda, konstig, skavande, mäckig klang liksom. Han har aldrig gjort någonting som är rakt, oavsett om det är Perfect Circle eller om det är Tool eller om det är Pussyfur eller liksom vad det än är. Jag tänker bara så här, kort och rock, ja det är väl passande.
Kort rock.
Kort och gott. Hade det inte varit sjukt häftigt att bara höra honom i en rak rockskiva eller en rock popskiva. Hans röst till 3 minuters låtar med vers, refräng, stick liksom.
Ja. Hur tror du han hade passat sig i lite så här Christian Kjellvander musik?
Ja, helt underbart tror jag att det skulle vara.
Jag tror fan det är med.
Jag tänker också att, liksom om du sätter in honom i till exempel ett Manic Street Preachers sound skulle kunna vara jävligt coolt.
Oj, ja, verkligen. För han, ja, jag tror ju han, vad han än ger sig på och sjunger, så tror jag han skulle liksom fixa det galant. För hans röst är ju, som du säger, den är ju helt unik och den är ju så råstark.
Ja.
Så jag tror han skulle fixa vilken genre han än gav sig in i. Men som du säger, rak, enkel poprockmusik tror jag skulle passa perfekt.
Ja, det kommer ju aldrig hända. Men,
det är för lätt.
Ja,
det är för
lätt, precis. Det för måste honom vara mystiskt och konstigt och vrickat för att han ska gå igång, tror jag. Men det hade varit kul.
Ja, det hade varit riktigt häftigt. Coolt. Håkan Hellström. Från Göteborg. Jag vet inte om du...
Nej, jag tror att...
Up and coming artist.
Är det han som gillade så här brandmanskostymer och sånt i början?
Ja, precis. Ja. Brandmansuniformen, exakt. Kostymartisten. Nej, men jag tänkte så här. Han har ju ändå... Han har väl skiftat, ömsatt lite skinn genom åren, men ändå hållit sig till ganska tydlig popmusik.
Ja, han har tagit små steg inom givna ramar, skulle jag säga.
Ja, men precis. Och jag tänker så här, jag har ju sett Håkan live väldigt många gånger nu. Och det är ju först live på scen som hans band verkligen får blomma ut.
Mm.
Det finns ju vissa stycken i under livekonserten där... Jag menar, blåssektionen får explodera, trumsektionen får explodera, basisten får bara... Alltså, det är under de stunderna som Håkan-konserterna lyfter. Och då tänkte jag så här, men det är ju självklart att Håkan Hellström ska ge sig in i det här Motown-soul-genren.
På svenska men eller lite, engelska?
Jag tror han klarar sig på engelska. Alltså, har du hört Håkan prata engelska någon gång?
Nej, jag tror inte det.
Nej, han ska hålla sig till svenska.
Är det så illa?
Ja, ja, det är så illa.
Det är som oss då.
Håkan Hellström ska hålla sig till svenska och absolut ingenting annat. Men då tänker jag så här att Håkan Hellström idag är ju... Du vet, han blir ju sönderanalyserad av texter och vad betyder texterna och Håkan ska skriva texter.
Ja, men och var så, har han snott det här? Ja.
Precis. Nu kommer musiken att få ta över. Det ska vara så råsvängigt. För både du och jag har ju pratat om Håkan Hellströms nyfunna danssteg som han har på scen.
Ja.
Där han inte vet om han vill vara James Brown eller ja, men så. Och då tänker jag, men då får han leva drömmen fullt ut. Nu snackar vi stenhård Motown soul med en blåssektion bestående av 10 saxofoner, trumpeter, tromboner, allt. Ja. Dubbla trummisar och ett riktigt jävla sväng.
Ja. Ja.
Det tror jag. Ja, men det... Då kanske det kan hända något för honom.
Fast då ska du ju också ta bort honom från Ullevi och stoppa in honom på Fasching eller något liksom, så att du får en liten klubb bara.
Ja, oh, tänkte en svettig, intim klubb. Och så bara det här Northern Soul soundet. Åh, oh, herregud vad mäktigt. Ah, ja, ja, nej, det, ja, jag ser och hört framför mig.
Ja, det kan bli riktigt, riktigt coolt.
Det kommer bli.
Jag tänker fortsätta med ytterligare en nisse som jag tänker ska vara liksom kul att stoppa in i rockgenre på något sätt.
Mm-hmm.
Lite, inte poprock den här gången, utan kanske lite rakare rock, lite mer tuffare sound.
Mm-hmm.
Och då tänker jag på en kille som heter Dan Smith, som till vardags sjunger i ett band som heter Bastille.
Ja, just det.
Som ju är lite tuggummi, poppigt, lite disco-tendenser ibland liksom, sådär.
Lite sockersött.
Ja, väldigt sådär. Och där, han har ju också, han håller på med massa na-na-na och la-la och fram och tillbaka och sånt. Och han har ju en jävligt intressant röst, tycker jag. Men musiken är alltid alldeles för mjäkig. Det blir liksom samma sak all over again varje gång den släpper låt. Att det är liksom, hans grymma röst är där och sen så, okej, det blev lite platt där. Bra, men platt. Så jag tänker, om man tar honom och förflyttar in honom i en lite ruffigare rocksammanhang. Distade gitarrer, lite smuts och så den där rösten ovanpå. För då får du nog en väldigt skön kontrast, tänker jag.
Ja, och just det där skitiga, det kanske är det deras musik behöver, för den är ju verkligen superpolerad.
Ja, det är exakt det de saknar. Liksom, det blir, man blir mätt, det är liksom, om man tar den här klassiska godisreferensen eller tårtreferensen, det ser så himla gott ut, sen så blir man bara spymätt efter två låtar.
Ja, precis. Och det är nog inte bara Bastille, utan det är nog många band, så alltså det blir för plastigt emellanåt.
Ja, fast det finns... Bastille har, som många av de andra banden inte har, är ju en sångare som faktiskt har något eget unikt och står ut då.
Mm. Ja, och det är, som sagt, det är ju, förhoppningsvis så tröttnar väl inte fansen, utan att de är så hardcore så att det här är mitt band liksom. Men någonstans på vägen så kanske man tappar det för att det händer ingenting. Nej. Och då spelar det egentligen ingen roll hur bra röst man har, utan man kanske måste förnya sig lite.
Ja, och de har och väl också har kommit en fanbase med... som är ganska ung också, skulle jag väl tänka mig.
Ja, precis. Och, man kanske inte köper det där med rock.
Ganska ombytlig, så då kanske man måste ömsa skinn för att få en annan publik, eller få den här publiken att vara intresserad när de blir äldre.
Ja, men precis. Ja, men jag skulle lyssna. Bastille Goes Rock. Skit. Bastille Goes Skit.
Ja. Goes skit.
Ja, men precis, lite mer skit. Robin.
Ja, hon har ju verkligen omsatt skinn en gång. Från liksom hitliste bebis till integritetsfylld klubbdrottning.
Ja. Mm. Och det var det jag tänkte, att vi ska plocka ut henne från klubbarna. Och sätta in henne i de storslagna, ska vi kalla det för, konsertlokalerna.
Mm.
Jag skulle vilja att hon bytte sound med Florence and the Machine.
Ja, det hade varit häftigt. Mm. Riktigt häftigt.
Du vet, de här episkt stora ljudlandskapen, mycket stråkar, dramatisk popmusik.
Inga basdunk, utan mer liksom organisk uppbackning.
Ja, musik för sittande, lyssnande publik snarare än att stå och dansa till.
Ja,
jag tror det hade kunnat blivit. Ja, jag tror det hade kunnat blivit häftigt. För hon har ju verkligen en röst som hon har ju en otroligt mäktig röst.
Ja, den är så uttrycksfull framförallt.
Ja, och den kommer ju tyvärr inte alltid till sin rätt när det är lite så här klubbig musik.
Nej, den kan hamna lite, jag ska inte säga att den hamnar i bakgrunden, men det är inte så att den lyfts fram heller.
Nej, liksom precis.
I de här produktionerna så ställs ju inte Robin längst fram med allting bakom liksom.
Nej, Så är det ju definitivt. Och det kan ju finnas en risk att man drunknar lite i allt det här dunkandet.
Ja.
Men då tror jag att om man ställer henne längst ut, längst upp på en piedestal och musiken bara får ligga som vågor under henne, då tror jag att oj, 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 oj. Det här kan bli bra.
Ja, alltså den här festivalen med de här kollaborationerna, ja, den skulle jag gå på.
Vår alternativa festival.
Ja, precis.
Helvete vilket gage vi skulle behöva betala för att få dem här.
Lite
men
så.
Du, Tåström, nej, du ska inte köra din, utan du ska bara ha syntar. Oh,
I don't,
jag kan inte den 12:e.
Men en som kan just vilket datum den blir, det är garanterat General Knas.
Aha.
Om du minns den här oerhört basröstbestyckade mannen från Svenska Akademin och som också har släppt ett par soloplattor.
Jag känner ju igen namnet, men jag kan inte riktigt påstå att jag kan musiken.
Väldigt, väldigt grym basröst och oerhört skön att lyssna på. Men problemet med honom är ju att han verkar i den här reggae-genren, dancehall eller vad man nu kallar det. Ja. Jag är inte helt inne på alla subgenrer i själva reggae-genren.
Vi kallar allt för reggae.
Ja, men i alla fall Svenska Akademin och hans solo-grej, det är ganska likt allting. Det är samma sak. Det är tillbakalutat gung och så liksom lunkar det på.
Ja, precis.
Och med den här fantastiska basrösten. Jag tänker att man skulle lyfta den och göra en så här riktigt bara rökig singer-songwriter-platta.
Oh.
Stålsträngad gitarr, texter om alltså bara för att bryta allting, bara om typiskt sån här amerikansk kitschig whisky och olycklig kärlek.
Ja, precis.
Fast på svenska. Och så sitta och sjunga då. Det tror jag, det hade varit mäktigt.
Jag som inte kan General Knas, sjunger han nu eller liksom rap? Mer,
det
eller?
Är någon sorts blandning skulle jag säga.
Ja, okay,
det, är det är nog mer sång faktiskt.
Ja, okej. Okay, ja, det låter ju sjukt coolt. Om man nu har en sån mäktig basröst.
Ja, men det har det. För den här handlar ju liksom om att bryta ut den från en genre där han är väldigt bekväm. Och kanske sätta in honom där det är lite mer naket.
Ja, men precis. Det är han och en gitarr bara. Det hade ju varit skithäftigt att se.
Ja.
Och höra framförallt.
Ja. Ja, men han kommer på festivalen. Det är lugnt.
Han är klar.
Ja.
Åh gud, vad coolt. Ja, det här blir ju ascoolt.
Vi kan kanske ha veckans skivcirkelartist som förband på något sätt.
Han kan, tror jag.
Så vi tar det. Det är dags för skivcirkeln.
Yay!
Christian Anttila, Lille Napoleon, släpptes 2008. Och jag valde, så att jag frågar väl din liksom initiala känsla inför den här plattan innan du började lyssna på den för skivcirkel ändamålet så att säga, för jag utgår från att du har lyssnat på den innan.
Ja, jag har nog aldrig lyssnat på skivan, men alltså jag har ju lyssnat på Smutser, låten Smutser ett tusental gånger.
Ja,
det har jag ju gjort, och någon mer låt, jag tror det är den Tom Petty låten som jag har lyssnat på väldigt, väldigt mycket.
Rock'n'roll är min ursäkt ikväll. Det är en sån fantastisk textrad.
Så det är väl de låtarna som jag kunde så att säga.
Ja.
Från innan jag har lyssnat igenom en några gånger nu. Så ja, det var egentligen min relation.
Och vad är din relation nu?
Först och främst att Christian Anttila är en fantastisk textförfattare.
Mm.
Inte just att han skriver vackert, utan att han har en sån brutal ärlighet.
Han skriver ju rätt sluskigt.
Ja, men det känns som jag som lyssnar nu, jag vet ju inte alls, men jag antar ju att han utgår från sig själv och sitt liv.
Mm.
Och det, jag tror inte att det är många artister som skulle våga skriva så som han gör. Vilket gör att man lyssnar på skivan. Förstår du vad jag tänker? Man hör inte Christian Anttila, utan man lyssnar på Christian Anttila.
Ja, men det,
för det vet jag när jag lyssnade igenom skivan första gången, att man sitter lite som vi var inne på trummor och orgel, att man vet inte vart musiken ska ta en.
Nej.
Vilket gör att jag lyssnar ännu liksom mer intensivt. Och det är likadant med Antilla, att jag vet inte vad som ska komma ur den där munnen. Så därför så lyssnar jag så noggrant och så intensivt.
Det där är intressant, det återknyter ju lite till det vi pratade om för en halvtimme sedan, eller så där med Victor Olsson och vad som är musiken, ja, och vad som är texten och så. För att,
ja, precis.
Den här skivan låter ju rent musikaliskt väldigt mycket som popmusik lät då, för 12
från
år sedan.
Från Göteborg.
Ja, det är liksom, ja, det här lite ättriga, liksom driviga som poppen var då liksom. Ja, men precis. Ändå så, han har sitt eget uttryck musikaliskt får man ju säga. Men det är ju i sången och texten som han verkligen särskiljer sig mot mycket annat västkustpoppigt som kom de, ja, 5 åren eller vad man ska säga liksom.
Där står det, för jag tänker på när den här skivan kom, då var det ju väldigt mycket, alltså Hästpojken och annat från Göteborg som de slog som lyssnare och det. Men Christian Anttila hade ju, han gick ju en annan väg, kändes det lite som. Han gick ju verkligen sin egen väg, just med sina texter och allt.
Ja.
Så på så sätt tycker jag att han, jag vet inte vad man ska säga, men han står ut. Även om det låter väldigt likt musikaliskt, så är han i en egen genre på något sätt, eller ett eget fack.
Men stod ut gjorde han ju även på plattorna innan, men det känns lite som att allting faller på plats här.
Mm. Ja, det kan jag köpa.
Jag vet, jag var inblandad i en bloggstafett för ett bra gäng år sedan nu. Väldigt kul grej faktiskt, när det var, jag vet inte, jag tror han skulle släppa Djur och människor, den plattan. Så lät hans PR-bolag, om det var 5 olika tror jag, eller 6 olika, jag kommer inte ihåg, sajter på nätet intervjua honom om de tidigare skivorna. Ja, så okay. En sajt hade en intervju om någon skiva och en annan sajt hade en intervju om någon annan skiva, och så liksom pusslade ihop hela hans karriär fram till den här nya plattan då, på det sättet.
Ja, just det.
Ett intressant grepp.
Ja, verkligen.
Jag intervjuade honom om debuten Nattade mina då. Men i den intervjun då om just den här Lille Napoleon, så fick han frågan på något sätt att är det här det bästa du har gjort eller något sånt där liksom. Han sa att nej, det är det väl inte, men det är det bästa den personen kunde åstadkomma då.
Ja, just det.
Det är ett ganska bra sätt att se på det.
Ja, men det är det ju. Och det är nog ganska, alltså, ganska sunt sätt att se på sin karriär. Ja. Eller på sin liksom artist, vart man är som artist. Istället för att snegla att jag ska göra en Bruce Springsteen-platta.
Apropå att byta genre.
Ja, precis. Ja, men här är jag nu som artist. Det här är mitt liv, det här är min vardag. Då gör jag den musiken. Så jag tror det är ganska häftigt att kunna se det så. Att det här är det bästa jag kan göra just nu.
Sen skulle jag nog vilja påstå att det kanske var det bästa han gjorde, för det som kom efter sen, av Svenska tjejer hette väl den plattan. Den var ju rätt platt och trist. Sen gjorde han i för sig någon väldigt avskalad skiva för några år sedan. Avdelning, något nummer, rum 4 eller vad det var, som var,
den är svinbra. Snuskigt bra. Ja, den är sjukt bra.
Fast där ömsade han ju skinn och bytte inriktning lite. Men just det här spattiga, ättriga pop-soundet gjorde han ju aldrig bättre än på den här skivan, skulle jag säga.
Nej, det kan jag nog faktiskt hålla med om. För den är ju, även om det är ganska skiftar högt och lågt i tempo, så är det ju, tycker jag, de här upptempo-låtarna som är de bästa, som verkligen står ut.
Ja, och sen ska det väl föras till protokollet också att det är ju inte en klockren skiva, den är ju ganska ojämn. Jag kan tycka att, vi har de här, som du säger, upptempo-hittarna som är svajnigt bra. Men sen kommer det också några låtar in emellan som man liksom, som inte sätts överhuvudtaget, som bara är som är någon sorts utfyllnad som man inte kommer ihåg hur många gånger man än lyssnar på skivan.
Nej, men lite så är det ju faktiskt. Och samtidigt så de här låtarna som är, jag gjorde så här små minustecken och plustecken av de låtarna som jag tycker står ut, eller som bara känns så där. Men ändå så, fast de musikmässigt, de här minuslåtarna, så har han ju ändå en så fruktansvärd närvaro med sina texter som gör att, hade det varit en annan artist och jag tyckte att nej, det var inte så bra låt, då går jag bara vidare. Men här är det ändå att han håller ett sånt grepp om mig som lyssnare, att jag lyssnar på vad han säger. Och då blir det ju mer att då är det texterna jag lyssnar på. Det är ju inte musiken så mycket, för den blir ganska intetsägande. Utan då är det ju vad jag vill höra, vad han har att säga.
Men just det här då, att han är ju explicit, eller väldigt explicit.
Väldigt explicit.
Och har ju ett språkbruk som så här 12 år senare kanske inte är helt kosher.
Mm.
Det går, den där text, de texterna går ju inte att skriva idag med den typen av uttryck, hur explicit man än vill vara. Så ja, kan du inte skriva så idag, för att utvecklingen har kommit så långt och förståelsen för vad ord betyder och vad som inte är lämpligt och sånt är mer utvecklad. Mm. Men det blir ju problematiskt alltså, när man tittar på, för man hajar ju till på det där.
Man vet, oh, ja, men det gör man ju.
Neger, så ska ja, man ju inte säga. Det här var ju, nej, det inte så ju... bra. Och då, jag menar, vissa kan ju tycka att nej, men det där är inte okej. Samtidigt som du har kontexten att det skrevs då.
Mm.
Det var nog inte okej då heller, men det kanske var mer.
Nej.
Alltså, du förstår vad jag menar. Hur ska man förhålla absolut sig till sånt?
Ja, och det finns ju en rad i Smutser, den fantastiska låten Smutser som jag har lyssnat på 10 000 gånger. Som, den är ju inte okej. Okay. Jag tänker inte säga raden här nu, men det gör ju ont liksom att höra den på något sätt. Men samtidigt, han är ju den han är. Och jag tror han måste skriva sådana texter, för att om han fick begränsningar från sitt skivbolag och säger, men du, vi kan inte ge ut det här, det går inte.
Fast det hade han ju fått idag.
Idag hade han definitivt fått det. Och jag tror ju att en sån person som Christian Anttila måste få skriva direkt ur hjärtat.
Ja.
Helt ocensurerat. Annars så tror inte jag att han, då hade inte vi suttit här idag och pratat om Christian Anttila.
Nej, förmodligen inte. Men,
som du, precis, jag håller med till 100% där du säger att vissa stycken i de här texterna är ju, ja, de skaver lite väl mycket idag tycker jag.
Men samtidigt, man kan ju inte gå tillbaka och ändra saker.
Och det tycker jag inte han ska göra
den
heller.
Debatten finns ju i många, man ska liksom ta bort gammalt språkbruk och sånt, men gör man det så liksom, jag tänker att kultur måste ju ändå säga väldigt mycket om hur det var i tidsandan när saker och ting gjordes, och det borde vara upp till mottagaren av kultur då att kunna sortera ut
ja, men definitivt sånt. Och jag menar, jag tycker inte Christian Anttila ska be om ursäkt för de texterna idag, absolut inte, och jag tycker inte någon ska behöva ändra, för jag menar, om man ska börja titta i backspegeln, jag menar, då får vi ju gå tillbaks och alltså, nej,
det är väldigt mycket
inte
historieskrivning som måste raderas då.
Definitivt. Om, nu pratar vi bara om skivor, men jag menar böcker och allt sånt. Så herregud, nej, Christian Anttila ska absolut inte be om ursäkt för några texter han har skrivit. Utan det, alltså, det är ju så, samhällsklimatet har ju förändrats så otroligt mycket på de här åren sedan, vad var det, 2008?
Ja, exakt.
Så jag menar, ja, nej. Så jag menar, det var så då, det var okej att sjunga de här grejerna då, eller okej kanske det var.
Nej, det var väl nog på gränsen.
Det höjdes inte lika många ögonbryn.
Det provocerade som det då, det är förbjudet idag.
Det provocerade, men på något sätt så var det väl lite mer acceptabelt än vad det skulle vara att släppa en sån här låt idag.
Ja.
Eller en sån skiva idag.
Ja.
Visst, det skulle komma en liten varningsetikett på, men jag tror ju skivbolagsfolket skulle alltså bara
skriva om det här.
Ja, men precis, vi ger inte ut det här, för att allting ska vara så politiskt korrekt idag. Vi vill absolut inte stöta oss med någon grupp i samhället, och vi vill inte att någon ska kunna komma till oss och klaga och bojkotta oss, och radion kommer inte spela och allt det här, för att det ska vara så inkluderande alltihop.
Mm.
Vi kan inte exkludera någon grupp som kan ta liksom känna någon slags motstånd, att vi offend.
Nej,
vad
precis
heter det på svenska? Förarga någon. Ja. Vi vill absolut inte förarga någon.
Nej.
Så ja, men som sagt, jag tycker han måste skriva sådana texter. Tror jag.
Ja, jag håller med. Absolut. Det är lite det som gör honom så unik, som vi har sagt också. Att det liksom,
ja,
det
men
skaver.
Ja, men precis.
Det man känner när det är smutsigt liksom.
Jo, men samtidigt så, jag menar, om man ser då de hästpojken och de andra från Göteborg som släppte plattor då, jag menar, deras drogromantiska texter, tror inte man skulle kunna komma undan med det idag?
Ja, mer.
Ja, kanske mer så, för att det har vi pratat om tidigare, att droger och sånt kanske är lite mer accepterat.
Ja, här handlar det mer om ordval, skulle jag säga.
Ja, men så är det ju.
Det finns väldigt många sätt att säga saker.
Ja, det är sant. På ett annat sätt. Det kan jag köpa.
Men Smutser är ju självklart, det är ju en sån mega hit så att den är ju helt fantastisk. Tom Petty har du nämnt också, är det en sån som du liksom plockar ut som örhänget?
Ja, det var ju de, det var ju mina inkörsportar till den här skivan, men som sagt, det finns ju andra, den här låten Din kärlek till exempel som jag fastnade för och bara, wow, det här är ju The Smiths.
Mm.
Det här var väldigt snyggt, The Smitsigt. Så den gillade jag väldigt mycket. Och sen Benjamin och jag.
Som handlar om någon påhittad kompis som går lite över gränsen typ.
Ja, men precis. Också en sån här låt som man helt, man hajar till. Man bara, wow. Och så lyssnar man så intensivt som att det är en sån här musiksatt ljudbok nästan. När någon läser en novell.
Sen måste man nämna Västra Frölunda också. Öppningsspåret som är, liksom, ju det är ju essensen av vad Christian Anttila är, både musikaliskt och textmässigt.
Det är ju en jättefin poplåt, definitivt. Den fastnar ju. Och sen När ingen annan ser, också en sån här låt som jag tyckte står ut lite så. Men som de andra då, till exempel den här som fjädrar. Nej. Nej,
vi skiter i den.
Ja, nej. Men som sagt, som jag nämnde förut, att även om låtarna kanske inte håller samma höga standard, så är det ju texterna som de håller ju verkligen igenom. Även om musiken är dålig så lyssnar jag på, jag tar mig igenom låten för att texterna är så bra.
Men du, vad ska jag lyssna på nästa vecka då?
Oj, 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 oj. Vi gör så här att vi håller oss kvar vid 2008.
Ja.
I 2008 ska jag säga. Vi ska lyssna på en debut.
Mm.
Från en artist som... Alltså den här skivan, den kanske inte gjorde så mycket väsen av sig. Men det var väl en låt som stod ut lite extra. En duett. Med en av Sveriges största artister.
En duett med en av Sveriges största artister?
Mm. Jag såg den här artisten som förband eller förakt till Peter Lemark.
Oj, är det Anna Ternheim eller något sånt där? Nej.
Nej.
Inte så tidigt kanske.
Det är en kvinnlig artist. Och hon hade skrivit en låt om en väldigt tragisk händelse. Som hon presenterade och förklarade låten. Och så satt jag där och så grät jag helt enkelt. När hon framförde den här låten. Så vacker var den. Är den, ska jag säga.
Nej, det står helt stilla.
Du kommer att lyssna på, eller vi kommer att lyssna på Melissa Horn.
Ja.
Hennes debut Långa nätter.
Ja. Det är alltid väldigt ledsamt.
Ja, jag tänkte på hennes den här Lasse Winnerbäck-duetten som jag hade dig förut.
Just det.
Den blev ju...
Var den med på debuten alltså?
Ja, en svensk toppshit skulle man kunna säga att det blev.
Ja, nej, den är vacker. Jag har lyssnat ganska mycket på henne genom åren. Jag är nog svårt att peka ut vilka låtar som är på vilka skivor, så det här blir väldigt intressant.
Ja, jag tänkte att vi skalar ner lite från Christian Anttila.
Ja, nu blir det lågmält.
Ja, nu blir det lågmält.
Fast musikrådet är inte lågmält. Och vi är tillbaka och skränar nästa vecka igen. Helt enkelt. Kul att ni lyssnar. Kul att ni hör av er och kommer med feedback. Fortsätt med det. Prenumerera på sig poddapparna.
Absolut. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och att ni hör av er. Det är superroligt. Och fortsätt sprid gospel.
Vi hörs.
Hej då!
Hej då!